Jag var ju van att stå ganska tyst och butter i ett kök och fokusera på min sak bara. Helt plötsligt skulle man liksom utagera utåt sätt och visa vad man kände eller berätta vad man kände och berätta vad man gjorde. Och det hade jag inte alls en lust med.
Då säger jag välkommen till Krogpodden, Daniel Couillé.
Tack så mycket.
Hur är dagsformen?
Vill du verkligen veta eller?
Ja, gärna. Är det så illa?
Ja, det är faktiskt... Nej, det är inte så illa. Men jag känner bara... Jag fyller 50 år och det här året har varit kantat utav bara skador och verk. Och jag undrar bara hur blir det nästa år?
Men då är det träningsskador och förslitningsskador.
Ja, precis. Det är knän och det är rygg och det är händer och leder och allting. Nej, men det blir bättre. Men det är lite, man känner att man är lite sliten efter vad är man har jobbat. Över 30 år liksom, i mina branscher. Så att, och bara stått i princip.
Ja, men jag kommer ihåg, det var ju väldigt många år sedan när du och Melke, när ni körde Mudder. Mm. Då hade ni ju liksom en idé om just det här. Att det var många kockar som inte tänkte på mat och hälsa. Och så skapade ni Mudder och då skulle det väl vara lite sundare mat och lite en annan livsstil.
Ja, men jag lever efter den devisen till stor del faktiskt. Men se på mig, det kanske inte funkar alla gånger. Sen är det så här att om man verkligen ska må bra så ska man naturligtvis äta riktigt bra. Jag tror att det är ungefär 80% utav ett välmående. Men sen måste man ju faktiskt också tänka på hur man lever, inte bara vad man äter. Och vi kockar och krögare, jag tror inte att vi lever riktigt sunt. Jag lever väldigt oregelbundet och har ju alltså extremt dåliga rutiner eller inga rutiner. Ibland så jobbar jag väldigt sent, ibland jobbar jag lite tidigare, och för mig är tidigt kanske att man är hemma vid 9. Och det är fortfarande sent för en normal människa. Och jag går alltid och lägger mig väldigt sent, men jag går alltid upp väldigt tidigt. Och ibland så glömmer jag att äta, vilket inte alls är bra. Så det är viktigt att hålla i rutiner. Så att det är nog många saker som ska till för att man verkligen ska må så där riktigt topp, tror jag. Och naturligtvis lite underhållning för kroppen att röra sig också.
Du kanske har för roligt i ditt liv. Det är så mycket som ska hinnas med också, så att det är svårt att...
Ja, men jag är nog bara dum, tror jag. Jag har så svårt att säga nej, för att allt man blir erbjuden att göra och tar för sig, det är roligt. Alltså jag gillar ju kul. Och jag har bestämt mig för länge sedan att aldrig mer göra någonting som jag inte tycker är roligt. Jag vill bara göra saker som jag tycker är skoj. Och det finns ju så himla mycket roliga saker att göra, så att det är svårt liksom att inte göra dem när man får möjlighet.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket, där satt den.
Fullständigt namn och familj får du börja med att berätta.
Mitt fullständiga namn är Daniel Coué och jag har en fru och jag har två relativt vuxna barn.
Och du har en hund?
Jag har en hund också, jag har två hundar till mig.
En Flinga och
Vita.
Trevligt, båda jakthundar antar jag?
Nej, utan bara Flinga jakthund faktiskt. Så att Vita, hon är lite mer pensionärshund, så hon får spendera sina dagar hemma hos mina föräldrar och ta det lugnt och gå på långpromenader för henne, men det är väldigt kort. Så att det är hon nöjd med. Medan Flinga är den som väldigt mycket är med mig och oss och ut på jakt. Och mycket energi. Jag gillar det.
Vad blir det för mat hemma hos dig då om dina barn... Nu är de lite äldre, 21 och 18 om jag försökt få till
stämmer.
Det. Vad blir det för mat hemma om dina barn får välja? Elna, Leo.
Ja, när de får välja så kan det faktiskt bli tacos. Men då ska man ha såna här tacos som man äter i Mexiko. Liksom. Det ska vara 15 olika tillbehör och eget lagat bröd. Och det ska vara lite special på allting. Så det är ganska jobbigt när de får välja.
Mycket prepp på den.
Ja, liksom. Det är väldigt mycket prepp. Så att jag brukar inte låta dem välja så mycket, utan jag gör själv.
Santa Maria går bort liksom. Det funkar inte.
Nja, faktiskt. Däremot så kan jag köpa de här, jag gillar de här inlagda jalapenosarna. De är väldigt goda, så de kan jag använda smaksättning ibland.
Var det viktigt med lite matrutiner där hemma, så där med söndagsmiddag eller någonting? Var det någonting som kändes lite så här heligt? Eller var...
Söndagar i princip nästan alltid varit lite heliga. Att då är man alltid hemma, man jobbar inte på söndagar. Så att då har vi alltid haft middag ihop. Det har varit väldigt trevligt faktiskt. Och så har vi alltid tagit lördag lunch ihop också innan man går till jobbet. Nu blir det annorlunda med tanke på att vi har öppnat en ny krog som har öppet på söndagar också, 7 dagar i veckan. Så att det, jag vet inte riktigt hur man ska få till det. Men man får väl ta någon ledig dag i veckan kanske.
Mm. Du fyllde ju 50 år för inte så länge sedan. Fanns det tid att fira?
Man tar sig tid att fira. Jag firar inte så mycket de här årtalen mitt emellan. Men just 50 år kände både jag och min fru som också fyllde 50. Kanske man inte får säga om en kvinna avslöja hennes ålder. Men vi är lika gamla och vi kände väl att det är klart att vi måste ha en fest. Vi hade en fest när vi var 40, vilket var väldigt lyckat. Och den här gången så hade vi en 3 dagars i princip på Gotland, vilket också var fantastiskt lyckat. Man behöver en sån här riktig, ja, men en riktig fest. En riktig alltså all-in-fest. Det behövs. För att sen när man fyller 60 så jag tror inte det blir någon fest. Utan då kanske man... Jag vet inte, man kanske gör någonting annat då. Bara ta det lugnt.
Är du ålderssentimental?
Nej, absolut inte. Tvärtom. Eller ja, vad är tvärtom egentligen? Nej, men jag älskar ålder. Jag har alltid varit den som har oftast varit yngst på krogen och på alla arbetsplatser som jag har varit. Och på något sätt alltid fått vara den som ska bevisa färg liksom, och få respekt av de äldre på något sätt. Och det är så skönt att slippa vara... yngst. Nu är jag faktiskt äldst på många ställen, eller de flesta ställena.
Du syns ju lite all over. Du har varit med i Sveriges mästerkock. Du driver den här populära YouTube-kanalen Shoots and Pots.
Shots and Pots.
Shots and Pots. Jag övade på det innan, men det blev fel ändå. Och nu är Rutan kockarnas kamp för andra gången. Skulle du säga att du är liksom en äkta tv-kock? Känner du så?
Nej, det gör jag verkligen inte. Nej, och det lät nästan med förakt så här. Hör du det? det var inte riktigt meningen. Nej, men vad är tv-kock egentligen? Nej, jag är främst kock. I hjärtat så är jag kock. Och sen så är det väl olika saker som gör att man helt plötsligt så hamnar man kanske i en tv-ruta. Man hamnar någon annanstans och så tycker man att det är lite roligt och så gör man lite mer utav det. Men fortfarande så har man kvar sitt jobb. Jag skulle aldrig sluta mitt yrke för att bara jobba med tv till exempel. Men det är ett härligt komplement och det är väldigt roligt att göra. Dels får man ju träffa väldigt mycket nya människor. Men man får också lära sig enormt mycket om sig själv. Att synas i en tv-ruta eller i radio eller YouTube och sådär, så ser man ju sig själv från en annan sida. Och det tycker jag är ganska intressant. Jag är rätt självkritisk av mig, så jag kan ibland faktiskt tycka om att lyssna på det jag säger. Lyssna på min röst, hur jag tonaliserar. Intressant att se hur jag reagerar på tv. Jag är inte alltid nöjd, eller väldigt sällan, men det är fortfarande intressant och man lär sig mycket om sig själv, hur man är och hur man ses.
Och så skruvar du till så att du får liksom 2.0 av dig själv?
Nej, eller ja, det är klart att man korrigerar sig. Man vill ju att människor som ser på en ska få den blick utav en som är reell och sann. Och jag kommer ihåg, tror första gångerna som jag var med i tv så bad jag faktiskt om en coach som skulle hjälpa mig liksom, för att jag var så grön och tyckte att, och det är fortfarande, men jag tyckte att det var väldigt svårt att veta hur man skulle vara i tv. Speciellt när man har en massa filmkameror i ansiktet så är man inte van. Och det lättaste man gör när man är ovan, det är ju faktiskt att man sätter på någon form av filter. Att man blir någon annan. Man blir inte sig själv. Och det syns så tydligt genom en tv. Och då sa den här coachen som jag faktiskt fick så här: nej, men du ska vara dig själv. Och då tänkte jag så här, okej. Ja, men då ska jag försöka vara mig själv. Och så var en intervju. Så satt jag med en stol. Och du vet, som man gör när man... Skulle du börja sitta i en stol och sitta och snacka över en kopp kaffe, så skulle jag hasa ner lite grann så här. Och så skulle jag prata. Jag pratade ganska sävligt. Men jag skulle liksom kanske inte alls tänka på hur jag pratade, utan jag skulle prata ganska så där lugnt och... Du vet, man somnar ju. Hon tittar på mig och säger, men kom igen, lite mer energi. Sitt upp för guds skull. Och då slog det mig, ja men det är klart. Och då överdrev jag mig själv väldigt mycket. Jag satt upp rak i ryggen. Jag pratade med energi så här. Lalala. Och sen såg jag det klippet som visade de mig det. Och jag tyckte att jag såg helt normal ut. Alltså, vad är det för skillnad? Mm. Jag trodde jag pratade jättesnabbt, men det gjorde jag inte. Mm. Men jag upplevde att det var väldigt snabbt. För att jag liksom på något sätt överdrev mig själv. Så att det här med att man ska vara sig själv, ja. Men man måste nästan, som du säger, vrida upp det lite grann. Alltså, man måste kanske bli 10% mer av sig själv, eller om inte ännu mer. För att man verkligen ska framträda som sig själv. Så att TV tar ju bort väldigt mycket. Det är väl det som är, ja, men det som är intressant egentligen. Hur man kan, och det ser man också på TV, tror jag, väldigt många. Om man tittar på det så ser man ju väldigt många programledare som är, de är väldigt duktiga på det där. Och då, och man märker också när de tänker till själv att nej, mer energi. Och så blir det här liksom, och då blir det intressant, och då går de igenom, och så är det mycket roligare att kolla på.
Men det måste ju, TV måste ju bli lite kondenserat. Det måste ju liksom bli komprimerat i någon form, för man har ju inte alltid.
Nej, precis. Och det, ja, men det måste väl gå snabbt, men det, ja.
Något mellan, någon kompromiss däremellan. Men kommer du ihåg vilket var ditt allra första TV-gig liksom?
Ja, det var, det här var, tror jag, på 90-talet. Det hette Kockduellen med, men gud, vad hette han då?
Ling, Staffan Ling.
Just Staffan Ling, så var det. Det var första gången, tror jag, som jag var med i TV. Och det var supernervöst, på riktigt jättenervöst. Och det var publik, och vi stod på en scen och skulle kockduella mot någon sådär. Och jag var superosäker på allting. Och det var jobbigt med alla kameror, och det var jobbigt med all publik, och det var jobbigt med Staffan som skulle fråga saker mitt i allting. Och jag var ju van att stå ganska tyst och butter i ett kök och fokusera på min sak bara. Helt plötsligt skulle man liksom utagera utåt sätt och visa vad man kände, eller berätta vad man kände och berätta vad man gjorde. Och det hade jag inte alls en lust med. Så att det var ganska svårt. Efter det så blev det nog ytterligare kockduellsprogram, och gjorde 24 stycken, och då var det jag och en till kille som var duellanter, men som vi tog in nya gäster hela tiden. Så det var, och det var 24 program, och det var också rätt, det var inte så bra faktiskt. Eller jag var väldigt dålig, och jag tror inte jag mådde så bra heller. Det var väldigt stressat, och man ska komma ihåg också att för mig så är ju att vara programledare på TV är ju ett yrke. Mm. Och det är inte mitt yrke. För jag gjorde ju massa andra saker. Jag öppnade krogar hela tiden. Och det var mitt yrke. Och var kock var mitt yrke. Så det här gjorde man liksom, ja, men på fly lite grann. Och det går inte. För det är för viktigt och det är för svårt. Att göra det riktigt bra om man inte går all in för det. Så därför så, jag är nog ganska picky med det jag säger ja till. Och ibland kanske jag säger ja en gång för mycket. Som nu med Kockarnas kamp-revanschen, vilket var helt bizarrt varför jag sa ja. Men det är någonstans att dra det igen, det här tävlingsådran. Den måste få komma fram på något sätt.
Du var ju lite förbannad också när du lämnade.
Sist. För 9 år sedan, ja. Ja, jag ser det där, jag skäms nästan. Hur kan jag vara så engagerad i, ja, men, för det är rätt fåniga tävlingar, om man ska vara lite ärlig. Men på något sätt så blir det så här att man går så in i det där, och det blir så viktigt när man är där. Det går inte, nu den här gången som jag var där så försökte jag ändå tänka så här, ja, men det är ju bara hacka lök liksom. Mm. Jag behöver ju inte vara den som tror att det här är någon OS-final eller att det är på liv och död. Det är bara hacka lök liksom. Bara se ironin i det liksom. Och försökte verkligen intala mig själv den här liksom ironin, att nu ska vi bara stå och göra det här, och så ska någon vinna och någon ska bli arg. Men när man väl går in i den här ladan så är det som att verkligheten försvinner, och det är bara det här som är det viktigaste just nu i hela livet.
Ja, men sen har vi lampor och kameror liksom.
Ja, men de ser man inte, utan man går in i det här. Nej, man ser inte dem, utan man tänker faktiskt bara på det bordet som man står framför. Och vad man ska göra. Och så börjar man tänka taktik. Okej, hur ska jag kunna hacka den här löken snabbast? Eller hur ska jag kunna göra det här snabbast? Hitta rationella vägar liksom och planerar i huvudet. Det är bara det som finns i huvudet och det är så fånigt, men det är så väldigt verkligt när man står där, så man går i all in för det. Så, och samtidigt så är det så här, det är ju så sjukt kul. Jag älskar att tävla. Alltså man blir ju knäpp i bollen, men det är en skön knäpphet på något sätt.
Men hinner ni hänga lite eller känns det som att det är liksom tv-kameror in the face och hela tiden?
Nej, ja, till stor del, men ja, vi hänger nästan samtidigt också. Nej, men det är väldigt naturligt. Nu har jag såg ett av de här programmen och jag tycker det är väldigt naturligt. Vi är precis som vi är liksom, och vi har väldigt roligt ihop, och det är ju så när man möts ett gäng kollegor så där, man blir ju väldigt eller man har saker att prata om. Och man har också gemensamma nämnare. Både att man har krogar ihop. Eller man känner varandra sedan tidigare. Man har, alltså det finns så mycket att prata om. Så att man blir ju, det är ett kompisgäng. Vilket blir naturligtvis väldigt roligt. Och att vara på en plats. Också en vacker plats. För att emellan tävlingarna som är liksom ett rent helvete ibland. Så är det ju faktiskt härliga middagar. Och nu är det så att alla middagar spelas ju inte in, utan sen har vi middagar, vi har ju paus vissa dagar och vissa kvällar, och då har vi en egen middag som vi bara gör, då lagar ju alla mat ihop.
Det kan vara skönt att slippa kameran där också.
Och, ja, precis, och då är det trevligt, och då kan man ju sitta, eller man går och spelar tennis, eller man gör grejer ihop liksom. Så att det är ganska roligt, det är som att vara på ett vuxenkollo och ha kul hela tiden, och så slängs det in såna lite överraskningsmoment som är då tävlingarna, vilket också är väldigt roligt. Så att det är mycket energi, det är mycket avkoppling, det är mycket skratt framförallt.
Mm. Ja, men det måste ju vara så också i och med att programmet har varit återkommande och uppskattas av många.
Jo, verkligen.
Du verkar ju vara ändå väldigt orädd och så tycker om att prova nya saker. Är det, och du säger liksom, du är lite svårt att säga nej, men du utmanas av till exempel programmet som du gjorde förra året, The Island Sverige heter det, va?
Mm, ja.
Det var inte självklart att säga ja.
Nej, det satt långt inne kan jag säga.
Vad fick du reda på innan, eller hade du, ja, du visste vad du gav dig in på?
Ja, men jag visste faktiskt vad jag gav mig in på, och det var nog när jag sa nej faktiskt ett par gånger innan jag sa ja, och det var innan jag visste exakt vad det gick ut på. Men när jag väl hade forskat lite grann och insett att det är verkligen hardcore och det är på riktigt, och vi får inget vatten, vi får ingen mat, vi får ingen eld, vi får allt vad vi tvungna att göra helt själv. Och det var en helt öde ö ute i Stilla havssidan av Panama. Då kände jag så här, nej men det här vill jag göra. Och det var nog mer för, eller det var bara för mig själv, för att vilken jäkla utmaning och vilken chans att någonsin i sitt liv få göra en sån här utmaning. Och snacka om att lära sig om sig själv, hur man är, hur man blir under liksom egentligen svält liksom, om man inte fixar mat, och hur löser man liksom det här. Och jag tänkte ju lite kaxigt så här, men vadå, jag är jägare, jag kan jaga, jag fixar fällor, jag gör det ena och det andra. Alltså så enkelt är det inte. Och det var väldigt svårt att hitta mat. Det blev mycket kokosnötter med kokosvatten. Och det kan man inte dricka för mycket, för då dränerar ju det kroppen istället för att ge vätska. Så att, och så hittar vi lite sådana här skaldjur eller sådana här små limpet som är sådana här riktigt äckliga musslor. Men då var det gott, tyckte vi första gången i alla fall. Och det ger ju lite protein, och det behövde vi också. Så hittade vi lite kassava i djungeln. Men det var ju väldigt lite mat liksom. Och det som slog mig var ju att man blev ju mindre man åt, ju mindre man drack, desto mindre hungrig och törstig blev man. Så man förstår ju det här svält, alltså själva när människor svälter, att det är svårt att få dem att ta igen sig, att komma tillbaka. För att
kroppen anpassar sig efter det den får helt enkelt.
Ja, alltså man går ju ner i ett svältmode på något sätt, och då blir man inte sugen på mer vatten eller mer mat eller någonting. Utan det var väldigt så här att jag kunde tänka på kvällen, så kanske vi hade hittat en kassava som vi skar ner i 8 bitar. Men jag tog en liten bit liksom, åt den och tyckte den var superäcklig. Så tänkte jag, måste ha det här kolhydraten, för att imorgon så ska vi göra det och det. Och då hade jag planerat för att jag skulle gå ut på utforska ön på något sätt, och det var varmt och jobbigt, och men just den där lilla kolhydraten gjorde mycket för dagen efter. Men man åt ju bara, jag är inte van att äta för att överleva eller för att orka, utan jag äter ju för att jag tycker det är gott, och jag är så, jag jobbar ju med mat, och jag vill gärna njuta när jag äter. Det fanns ingen njutning överhuvudtaget, för det var helt borta liksom. Och, utan när var vi fick en liten fisk, kommer jag ihåg, och så tog vi en liten bit, och då njöt jag av att äta någonting som faktiskt var varmt och animaliskt. Det var mer det, mer än att det var gott. Mm. Och det är också något så här speciellt att vara med om en sån här sak. Och man lär sig sina begränsningar. Att man helt plötsligt så kan man inte. Och när energin tar slut, och det är nog få människor som tror jag är ett civiliserat land som förstår vad det innebär att det är soppatorsk, alltså på riktigt. Mm. Du vet, jag kunde gå 100 meter på en strand, och helt plötsligt efter 50 meter, det gick inte. Jag kunde ta ett steg till.
Sätta sig ner och vila helt enkelt.
Ja, man var helt tom, dränerad på all ork liksom. Och så tog man lite kokosvatten, och så fick man lite mer energi, och så kunde man ta sig tillbaka liksom till camp då. Men det var väldigt intressant, och jag skulle faktiskt göra om det om jag kunde. För att jag tycker att det var påfrestande, men det var intressant och det var spännande, och det var en upplevelse för livet som jag alltid kommer med mig faktiskt.
Vem blev du mest kompis med under perioden?
Vi var till alla väldigt nära, med tanke på att vi var ju som en liten familj på den där ön, och sen gick vi väldigt bra ihop. Vi hade ju inga speciella roller. Ofta så tänker man så här, men någon måste ta en ledarroll i en sån här grupp liksom. Men vi, med tanke på att man ibland så blev man tränerad och inte orkade någonting, så var det så att ena dagen så var det någon som var lite ledare och försökte liksom dra ihop alla. Dag två så var den människan helt slutkörd och var bara tvungen att sitta på stranden och vila. Mm. Och det var någon annan som tog över. Och det var väl det som gjorde också att vi blev en väldigt bra grupp ihop. För att vi alla kunde plocka upp den ena efter den andra. Liksom, så att vi höll alltid igång. Liksom. Men sen har man ju Maria Montazami som var... För mig så var ju hon... Jag hade träffat ett par gånger tidigare. Men hon var ju den här härliga, mjuka, varma Hollywoodfrun som har allt.
Med humor.
Men, ja, men vad jag vill komma till var att på ön där, alltså, hon var ju den här riktiga, alltså, shit vilken power woman liksom. Mm. Alltid på gott humör, sa ja till allting, du vet, körde och gick, och du vet, det var som att orken tog aldrig slut på henne. Plus att hon alltid höll så himla gott humör, så hon fick ju med oss alla andra. För det är klart att man blir lite nere liksom, ingen energi, ingenting, och sitta på den där ön liksom och gå upp klockan 5 på morgonen, gå och lägga sig vid 6:30, 7 när det börjar mörkna liksom, och det är sandloppor och det är insekter och det är krabbor som springer över ansiktet på en på nätterna, och det är inte jätteroligt, men hon fick det alltid till att, ja, men det var alltid positivt allting, och en sån människa är ju så sjukt värd. Mm. Just på en, ja, men när man håller på att, ja, men lite gå ner, så är hon där och lyfter upp en. Så det var ju väldigt roligt. Sen ja, men Claes Eriksson var ju också en och är fortfarande också en väldigt god vän. Men alla är ju faktiskt goda vänner idag. Vi har ju delat en upplevelse som ingen annan kan säga att de någonsin har gjort på det här sättet med de här människorna. Så det är klart att man blir sammanflätad, vilket är helt skoj.
Häftigt. Från en ö långt borta hem till Sverige då. Finlands svensk mamma och en fransk pappa. Intryck från två helt olika världar. Skulle du säga så?
Ja, definitivt. Ja, rent gastronomiskt så är det faktiskt väldigt mycket två olika världar. Och jag är uppväxt med både det finsk-svenska och det franska. Pappa lagade jättemycket mat. Dock var han inte kock, utan han var ju, eller han är ju konstnär. Men lagade mycket fransk mat. Min farmor lagade väldigt mycket mat. Och pappa reste en hel del. Han var ju också fotograf. Så att det varit många resor. Och så fort han var borta så frossade jag och mamma i både svenskt och finskt. Allt ifrån blodpudding till piroger till allt möjligt.
Mojko.
Mojko, ja. Det är väldigt gott.
vad är det för någonting?
Det är små friterade fiskar som... Ja, nu är det en löjfisk tror jag. Och man friterar dem i smör. Så man vänder dem i rågmjöl och så friterar man dem i smör. Och det är vansinnigt gott. Och det finns ju även i Sydeuropa så äter man ju fisk på det sättet också. Då med andra typer av fiskar. Men det är väldigt gott. Så det är att vi oftast just på marknaden när man går i Finland så kan man få köpa det, så står med stora kärl och bara vänder de här fiskarna i det här, och det är väldigt, man äter ju alltihopa, huvud och stjärt och ben och alltihopa, men de är väldigt små, så det är gott. Men sen så tror jag också att det är en stor skillnad just mentalitet, och jag har väl fått bägge delarna tror jag. Jag har nog det franska temperamentet i mig. Men det ligger och puttrar under till sådär. Sen har jag den finska sisun tror jag. Jag klagar inte så jäkla mycket, utan jag kör på. Och är det ett problem så forcerar jag helst genom det än att begrunda det för mycket. Och det är väl nog det finska tror jag. Och sen är jag lycklig, och det finska folket är ju faktiskt världens lyckligaste folk.
Häftigt, häftigt. Det är liksom som du plockar det bästa från två världar.
Då. Eller hur?
Det finns ju så otroligt mycket att prata med dig om, men jag tänkte att vi ska gå igenom det här gymnasietiden som du säkert har berättat i flera intervjuer många gånger, att du ville bli tecknare eller grafiker. Det är bäst att du berättar själv, men det blev ju så till en början, men sen så svängde det.
Ja. Egentligen så är det så här att när jag gick i skolan, även grundskolan, så var jag som många andra har ju en diagnos att man kanske inte riktigt kan sitta still, inte koncentrera sig, inte fokusera och sådär. På min tid så fanns det ju inga bokstavskombinationer, utan det var ju mer att jag fick sitta med mina föräldrar hos rektorn med jämna mellanrum och hade klassföreståndaren som tyckte att er son är alldeles för stökig och han kan inte fokusera. Han måste koncentrera sig mer på lektionen och den här biten. Och jag hade svårt för det blev så fladdrigt. Och för mig så var det, jag hittade andra vägar till att göra ifrån mig på lektioner. Som till exempel på tyska lektioner som jag hade, då var jag egentligen underkänd. Tyskan rätt hårt, för jag var rätt dålig på proven, men jag fick ändå godkänt i slutet, och det var på grund av att, sa hon då, att jag pratade väldigt mycket, men jag pratade på tyska.
Fantastiskt.
och det är ju lite, alltså man måste hitta sin grej på något sätt, och under den tiden i skolan där jag var väldigt stökig och kanske lite ofokuserad så hittade jag min grej, och det tror jag är väldigt viktigt, att just när man är så där lite fladdrig i hjärnan, att man hittar någonting som man verkligen kan gå all in i. Och för mig så var det att teckna, att illustrera saker och ting. Så jag hade gjort, vi hade en garderob som vi byggde om hemma hos mina föräldrar till en studio där jag kunde sitta och teckna och göra massa olika saker. Och på den tiden fanns det ju inga datorer, det fanns ju inte någon hjälpmedel på det sättet, utan jag var ju köpt raster och skulle göra, ett av så gjorde jag väldigt mycket sådana här serietecknade figurer och grejer, och sen gjorde jag mer, kanske mer porträtt och mer andra typer utav teckningar då, mycket blyerts och tusch höll jag på med, och jag älskar den här kontrasten mellan svart och vitt, för det fanns så många olika nyanser i svart och vitt, vilket jag blev så här lite förälskad i.
Men vem inspirerade dig? Liksom? Vad fick du intrycken ifrån?
Ja, men pappa är ju konstnär, så att jag är uppväxt med en pappa som sitter och målar. Han målar ju olja. Mm. Och jag har otroligt stor respekt för att måla med olja, att måla överhuvudtaget. Jag är rätt dålig på det. Därför så var det pennorna som var min grej. Mm. För det blev mer tydligt och hårt. Och jag vet inte, jag fastnade för det väldigt mycket. Och då var det liksom, eftersom jag ändå hade hittat min sak, så var det så naturligt för mig att när jag ska börja gymnasiet så vill jag börja med jag vill bli det här, jag vill bli illustratör eller tecknare då. Och började den banan, och under det första året som jag gick gymnasiet och skulle, jag ändå stakat ut, jag var väldigt målmedveten och liksom, jag visste precis vad jag skulle göra de kommande 7 åren, och det var allt ifrån gå färdigt det här gymnasiet, sen skulle jag vidare då i slutändan så skulle det vara Bergs då, det var det viktigaste för mig. Men under den tiden så behövde man också lite fickpengar. Jag bodde i Sollentuna och så gick jag till den enda krogen som jag visste var okej och låg ganska nära oss. Och det var Edsbacka krog. Och där fick jag så småningom ett extra jobb efter lite om och men.
Första gången kom det lunchtid har jag hört. Ja, det var inte så uppskattat.
Nej, det var, alltså jag kom in där som en 16-åring tror jag var, och så kom jag in i köket, bad att få träffa köksmästaren mitt i lunchrusningen. Gå fram till luckan då i köket och frågar, ja, undrar om det finns jobb, jag söker jobb. Tittar han på mig och alltså han skällde ut mig efter noter. Så kom aldrig in i ett kök mitt under lunchen. Försvinn härifrån. Så gick man med svansen mellan benen och tänkte, jag vet inte om jag vågar komma tillbaka. Och sen gjorde jag visste. Mm. Så jag kom tillbaka vid 4 och då var det helt andra toner och var väldigt trevligt. Och han välkomnade mig och komma dit och prova. Och så var jag där och sen blev väl kanske 1 eller 2 dagar i veckan, blev till slut nästan 5-6 dagar i veckan ibland. Och då kände jag att det här är ju precis det jag vill göra. Och det här var ju, ska man komma ihåg, att vad kan det här varit? Jag tror precis slutet av 80-talet, början på 90-talet. Och då var det ju väldigt modernt i alla kök att göra såsspegel i en färg. Och sen så kunde man klicka i någon annan färg där, små prickar och så en till färg, och så tog man en tandpetare eller en liten kniv och så gjorde man stjärnor eller hjärtan eller spindelnät eller vad man nu skulle kunna
passade tänka sig. Det. Ja. Passade det perfekt.
Och det blev ju lite grafiskt. Samtidigt så smakade det väldigt gott och vi gjorde vaniljglass och en Christer Lindström visade hur jag skulle göra en lingongranité som man hade där också, och allting var ju bara så gott och jag blev så helt förälskad i det här. Så då sökte jag in till kock- eller restaurangskolan och kom naturligtvis in, för det var ganska enkelt att komma in på den tiden. Och så kom jag hem till pappa och mamma och sa så här, nej, men jag har ändrat mig, jag ska bli kock. Och pappa som är uppväxt i Paris.
Blev han förvånad eller?
Han höll på att ramla av stolen. För honom så var ju kock i Paris på hans tid. Så var ju det var den här lite halvfeta singelgubben liksom i 50-årsåldern. Som stod med skitigt vitt förkläde och en fimp i munnen liksom och stod och rörde i någon gryta. Och hade varken familj eller något annat av värde i sitt liv.
Det fanns ingen status där inte?
Nej, absolut inte. Och han sa det, du kommer ju inte kunna ha familj, du kommer inte kunna ha fru och barn. Du kommer jobba sena nätter.
Det var ju sant för sig.
Ja, det var ju sant. Ja, men mycket av det är sant. Men jag triggas av såna här... ja, men du vet, när någon säger att det går inte. Det triggas jag av. Så att för mig var det så här, nej men vänta, du förstår inte. Jag ska inte bli sån kock liksom. Jag ska bli riktig kock.
Men det var självklart, du hade bestämt dig och det var bara...
Ja, men så är det ju. Och jag har alltid varit så. Har jag väl bestämt mig för någonting så gör jag det fullt ut hela vägen. Och jag kommer aldrig acceptera att jag inte klarar det förrän jag gör det. Så att det, och det är väl en, ja men sån har jag nog alltid varit. Så det här bestämde mig, för jag visste ju ingenting om det här yrket egentligen, förutom att jag hade varit på Edsbacka i en liten period. Så att det var ju precis i början, så att man hade väl inte riktigt koll på vad det här yrket var, men det jag visste var att det tilltalade mig väldigt mycket och jag ville bara lära mig mer och mer. Så att direkt efter skolan, eller det, jag kan säga det som gjorde faktiskt att jag verkligen fastnade för det, var en kväll när jag stod och jobbade på Edsbacka krog. Det var innan de hade fått stjärnan, för sin första stjärna. Så kommer de här Guide Michelin-människorna in. Och då kommer Christer Lindström till mig och säger, du kan inte du visa runt dem? Du pratar ju franska.
Och visst var det så att du var bara 16 år då? Eller var det 17, 16?
Nej, det var 16-17 år. Ja. Så sa jag, ja, absolut. Sådär. Och jag hade inte riktigt koll på vad det här var. Så jag gick runt och visade vinkällan.
Men du pratade naturligtvis flytande franska. Det var inga problem för dig såklart.
Nej, jag pratade franska. Så att det var inga konstigheter. Det var därför också som det var skönt för Christer att någon kunde ta det där. Mm. Men först då, sen när vi fick stjärnan, så förstod jag liksom vad, vilken nivå av restauration som jag verkligen gillade. För att det är ju så att det finns ju olika ambitionsnivåer på alla olika restauranger liksom. Och det var här någonstans som jag bara greppade hela den här världen av att vilja bli bäst på någonting. Och den fanns så mycket på just på Edsbacken när jag var där. Och det var den som på något sätt gav mig den här kärleken till både matlagning, gastronomi och det där krögarskapet som jag tyckte var... Det var lite magiskt över det.
Men är det inte absurt att en 16-åring tar emot gänget från... Alltså nu när du tittar på det i perspektiv, så det är lite surrealistiskt att du som 16-åring snackar med... Gidfolket liksom, det är ganska roligt.
Jag undrar vad de tyckte. Det var så här,
men det var väl
kom en snorvalp liksom. Jo, men plus att jag tror att hade jag vetat om riktigt vad Guide Michelin var, så hade man nog haft större vördnad för dem och kanske varit mer nervös. Men här var det nog mer att jag hade inte riktigt koll. Så att det var några fransmän som ville veta lite grann om krogen. Så ja, fine, jag kan visa runt där.
Kanske var till allas fördel liksom.
Jo, jag tror det.
Avslappnat och härligt.
Ja, jag tror det faktiskt.
Vi ska inte fastna för mycket där, för det finns så mycket att prata med dig om. Men det blev 2 stjärnor till slut. Var du kvar?
Nej, jag var inte kvar faktiskt till den andra stjärnan. Då var jag i Paris och jobbade. Så direkt efter restaurangskolan så åkte jag till Paris och jobbade ett par år. Och det var där egentligen som jag... Eller jag ville ju se så mycket. Så att jag och kände väl att bara vara kvar i Sverige och jobba vidare själv skulle kanske göra att man fick en... en smalare bild, eller att man skulle utveckla sig lite smalare än vad man skulle göra om man skulle få förkovra sig i andra länder också. Så att jag började med Frankrike, var där. Sen hade jag turen att efter de åren där så kom jag tillbaka till Stockholm och kände då en fransman som hade öppnat krog tillsammans med 2 svenskar. Och den fransmannen hette Laurent Tassel och... De andra 2 var Melker Andersson och Mattias Dahlgren, som öppnade Fredsgården 12. Jag kom väl dit ungefär 2 veckor efter deras premiär då på Fredsgatan och fick prata med Melker och sökte lite extra jobb som till slut blev heltidsarbete. Och året efter så åkte vi till Bocuse d'Or och som första svenskt team så tog vi silvermedalj i Bocuse, vilket var
fantastiskt.
Ja, men det var helt otroligt, alltså dels för krogen men också för oss och speciellt för mig. Jag var jag 21 år gammal och helt plötsligt så öppnades en helt ny värld för mig. Och så man måste ju säga att jag hade en enorm tur liksom, att alltså det bara allting flöt på väldigt mycket. Och
men jag tänker på att, alltså, jag har skrivit här som 21-åring blev du delägare i F12-gruppen.
Ja.
Du måste ju vara extremt ungt för att komma in liksom som delägare i liksom ett stort restaurang.
Jo, det var väldigt, eller ja, då var vi inte en restauranggrupp. Vi blev ju det senare, men det vart ju fantastiskt att bli delägare i Fredsgatan 12,
ja,
vid den åldern. För att 21 år gammal, då är man ju barn.
Ja.
I princip.
Fast var du lite unggammal, eller växte du liksom med ansvar hela tiden, eller hur?
Ja, jag växte väldigt mycket med ansvar och jag tog ju mitt jobb på, alltså, det största allvar man kunde ta det på. Så att för mig så var ju det här det viktigaste och det bästa som jag någonsin skulle kunna göra och gjorde. Så att för mig att komma in i det här när jag fick då chansen utav Melker, så var det ju ett rungande ja, naturligtvis. Och sen så efter det så var det ungefär som att vi släppte handbromsen och då öppnade vi hur många restauranger som helst i princip.
Smak, grill, Le Roche. Vilka kommer du ihåg mest? Rouge, ska vi säga.
Tror du skulle fråga vilka kommer du ihåg? Nej, jag kommer nog faktiskt ihåg alla.
Ja.
Men, men jag... Fredsgatan var ju där som allt började. Och naturligtvis så var ju en stor del av mitt hjärta var ju på Fredsgatan hela vägen till slutet faktiskt. När vi slängde det 20 år. När vi hade haft det 20 år. Men sen var ju Le Rouge var ju... också en sån här dröm som besannades när man fick göra en sån här riktigt überfransk källarrestaurang.
I Gamla stan.
I Gamla stan, ja. Och så hade vi Le Bar som låg på övervåningen då, eller på gatuplan. Och det var en sån här härlig... Jag menar, det var så mycket som var härligt med den. Dels för att ja, men den låg, det var de här källarvalven, var härligt. Och sen också köket älskade jag. För det var en sån här gammal, gammal, stor, enorm. Alltså vägde säkert 2-3 ton den här spisen. Som var en riktig gammal gasspis. Så det kändes som att man nästan klev in i ett, ja, man ett kök från förr. Man har sett bilder och så här, mycket så här svartvita bilder. När man ser folk i hög hatt som står och jobbar runt en stor gasspis. Och för mig så var ju det där något, men det är som att, jag vet inte, se en musiker får ett fantastiskt anrikt instrument att spela på. Det är där någonstans, och därför älskade jag just Le Rouge med allt vad den innehöll. Men vi har ju, Gotthem var ju också en sån här fantastisk restaurang på Djurgården som vi fick vara med och nystarta och börja om på.
Tystnad, tagning!
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket, där satt den.
Jag tänker på, för jag tyckte det var lite roligt när jag var på den här Mother. Nu pratar vi lite modernare tid då. Det känns ju som ni, då försökte ni liksom hitta på den här iPad-lösningen. Ni var lite innovativa och lite så här. Ni vill ändå liksom se framtiden eller hitta på något nytt liksom. Hur tänkte ni med Mother som det var den första krogen, eller en krog som man skulle då kunna beställa på en iPad, som idag känns ju absolut inget konstigt, men på den tiden så var det lite mer ovanligt.
Ja, det var nog väldigt ovanligt, och det var många saker som gjorde att Mother blev Mother, och en stor del i just att det blev det här. Det var ju ett kök utan socker. Det var ju hälsosam mat. Vi ville ju visa att det gick att göra faktiskt gastronomisk mat fast hälsosamt. Och det var väl fint egentligen, och det var en bra tanke. Och jag kom precis ifrån att ha haft borrelia i 2,5 år, sedan neuroborrelia. Så att jag hade varit ganska dålig och lagt om min kost helt och hållet och blivit fri från det där. Och insåg vikten av att äta rätt och hela den här biten. Det var ju tyvärr kanske en sak som vi förstod senare, att just hälsosam mat, det äter man gärna på en lunch men inte på en kväll. Och det var ju dumt av oss att inte tänka på det innan. Och det här med iPad, eller med paddlösningen,
haveriet,
det var ju smart tänkt. Och vi hade faktiskt ett gäng som faktiskt sa att de hade gjort det tidigare. De hade visat upp det, och de sa att det enda vi behöver göra är att justera utifrån er verksamhet. Så att vi lät dem göra den här appen då, som inte alls blev bra tyvärr. Den var inte kompatibel med våra kassasystem, och det var att vi trodde att folk betalade, men pengarna låg i cyberrymden och kom aldrig till oss, vilket gjorde att vi fick en enorm ryggsäck i början, vilket gjorde att det var väldigt tungt och väldigt ekonomiskt tungt. Så det var många saker som inte riktigt stämde liksom. Och sen ska man komma ihåg, vi kom ifrån att ha öppnat krogar som faktiskt blev succéer en efter en. Och ja, man kan väl säga att man kanske blev lite fartblind. Och det här var liksom den största krogen vi skulle göra då. Det här var också egentligen den sista krogen som jag och Melker skulle göra tillsammans innan vi skulle titta på att avveckla de andra. Och jag skulle få göra min egna krog. Så det här var liksom på något sätt ett avslutsprojekt som vi bägge två skulle gå in i och försöka få så bra som möjligt. Och sen skulle jag kunna då få utrymme att kunna göra det jag ville göra.
Med alla pengar som ni skulle tjäna från den här satsningen.
Ja, precis.
Men det låg på Mäster Samuelsgatan, och det var en väldigt stor lokal.
Ja, den var väldigt stor. Det var över 1000 kvadrat. Det var väl, tror jag, med 1500 kvadrat.
Det är knasigt. Alltså, mitt minne är också att otroligt bra lunchbuffé blev det vid något tillfälle. Alltså, som, jag vet inte om du kommer ihåg det.
Ja, absolut. Så länge sedan var det inte.
men det var lite liksom, någon sorts paradox. Liksom, jag tyckte liksom, kanske inte som du säger, det var för mycket barnsjukdomar. Men jag kommer ihåg vid något tillfälle så var det ju extrema köer just till lunchen. Så där tyckte jag smakerna var... Ja, det var synd att inte kunde lyfta på något sätt, för det var otroligt härliga smaker och väldigt fräscht.
Jo, men det var ju det som var skillnaden också på oss och väldigt många andra restauranger som gjorde mat på det här sättet. Alltså att man skulle tänka hälsosamt. Det blir oftast tråkigt när man gör det. Vad vi gav den hälsosamma maten var ju på något sätt ett ansikte av lite flärd och gastronomi. Så att det var ju mycket smaker och mycket olika tillagningar. Det var, alltså det var en stor diversitet utav saker och ting. Och det kändes inte som att det var... om det var vegetariskt så vi sa aldrig att det var vegetariskt. Det var bara härlig mat och alla kunde äta. Och det var laktosfritt allting, det var sockerfritt allting och ingen gluten. Men vi gjorde inte en grej utav det, utan det var mer liksom att det var bara god mat.
Verkligen. Kanske hade funkat bättre i USA liksom i
Los Angeles. Vi kollade mycket på USA naturligtvis. Uh-huh. Just Los Angeles. Vi var ju där och åt oss igenom allt man kunde tänka sig att, och där skulle det nog ha funkat väldigt bra, tror jag. Om den här paddlösningen hade bara löst sig.
Fågeljakt är den nya golfen, konstaterade en engelsk söndagstidning för många år sedan. Har du önskat ett gevär från, heter de James Prudey? Är det coolaste man kan ha?
Nej, jag har ingen sån här vapenfetischism överhuvudtaget. Men det är ju väldigt dyra gevär. Och väldigt så här lordmässigt, engelskt, snyggt.
Mer snyggt än praktiskt? Och...
Nej, det är väl praktiskt. Alla vapen är väl... praktiskt om man använder dem till rätt sak, jaga då. Men ja.
Hur stor del av ditt liv är jakt och natur?
Jag skulle vilja säga att mat är stor del av mitt liv, och i den så ingår ju naturligtvis jakten också. Både jag och min partner Sebastian, vi jagar ju för krogen. Så att allting som vi egentligen jagar tar vi in till restaurangen och serverar, vilket gör också att man har en helt annan kontroll på köttet, man har en story bakom det, man har hängt det själv, man har styckat det själv, så man vet ju allting om det här djuret, vilket är jättekul just när man ska servera mat till gäster som kommer dit och får uppleva en liten bråkdel av det vi har fått uppleva, men får äta det köttet som vi faktiskt har jagat. Så att det är, jakten är ju en del av allt det naturligtvis.
Du har säkert hört det här förut, Leif G.W. Persson säger att han gillar älgmule, det gör inte du.
Nej.
Har du provat?
Ja.
När jag har lyssnat lite på dina YouTube och allt det här, det verkar som att du är väldigt nyfiken på att testa många delar på djuret. Liksom. Se vad går att äta och hur kan jag tillaga det. Men älgmule gör du liksom ett kryss på.
Nej, men alltså jag gillar ju att njuta av det jag äter. Men sen framför allt så är det väl så att jag gillar att använda allting på djuret som går att använda. Och allt går naturligtvis att använda och äta, men... Sen ska det också vara lite njutning av det. Men älgmule är ju...
Det finns bättre delar.
Ja, det är en ganska obehaglig konsistens, skulle jag säga. Jag och Lubbe sköt en kronhjort en gång förra året här. Och då tog vi tillvara på testiklarna också. Mm. För de måste vi också testa. Och det gjorde vi. Och det var... Alltså jag har ätit så här fårtestiklar i min barndom.
Bräserar man dem eller vad gör man?
Nej, man kan grilla dem. Vi grillade dem, kommer jag ihåg, när jag var liten. Och jag tyckte väl inte heller då att det var speciellt gott. Men man åt det liksom så där utan att tänka så mycket på det. Men den här gången så var det så här, vi tillagar dem, så vi friterar dem eller någonting. Och när man bet i dem där så kändes det nästan som det gjorde lite ont i skrevet. Liksom. Det var så här, men om det var gott, ja, det... Har lite samma konsistens som hjärna. Alltså ganska mosigt sådär. Ja, lite bräss hjärna åt det hållet. Och smakar inte speciellt mycket faktiskt. Så det gäller att man kryddar dem ordentligt och har en god sås till, så kanske det kan funka. Men det är ingenting som man kanske sparar framöver hela tiden. Men däremot bräss från olika kalvdjur. Alltså dovkalv och kron och sådär. Det är fantastiskt gott. Och det tänker man inte så mycket på att faktiskt de har ju också kalvbräss. Mm.
Men vinner du på att grillas eller vill du brisera eller vad vill du göra med?
Alltså jag har provat att grilla råbräss. Jag tycker faktiskt att det är godast att man först blancherar den. Alltså man förväller den lite kort så den fortfarande är rå, men så man får bort lite hinner och sånt. Och sen så steker man den i smör. Tycker jag är godast.
Och vad har man till det?
Alltså gärna en fet god sås. Alltså har man möjlighet att göra en riktigt fet smörsås med mycket tryffel i, är ju vansinnigt gott.
Och en potatisgratäng?
Nej. Alltså låt det vara som det är. Liksom, ät det som en liten mellanrätt eller någonting.
Jag lovar att min son här, Sebastian, 18, han säger så här: vilken är din favoriträtt som du gärna lagar hemma och hur gör du den så den blir extra god?
Då ska jag tala om för Sebastian, 18 år gammal, att man kan inte fråga en kock om en favoriträtt, för det har man ju inte. En kock har ju oftast, alltså det går ju i humörsvängningar vad man har som favoriträtt. Just nu så är det faktiskt schnitzel. Är ju väldigt gott. Så det är nog bara för att jag och Sebastian är mitt uppe i ett menyskrivande, så att då har man fått det på hjärnan.
Och nu pratar du om din Sebastian.
Ja, min Sebastian, ja precis. och då är det...
På kalv eller på...
Ja, men jag gjorde faktiskt på vildsvin häromdagen. Och alltså det är vansinnigt gott. Och just vad jag brukar servera till, det är en sån här liten... Man tar olivolja... Så man smälter lite vitlök, charlottenlök i, och sen när det där är riktigt, riktigt mjukt så går man in med lite citronzest, citronsaft, och så hackar man ner sardeller i det här och lite kapris. Och så det smälter liksom ihop alltihopa, så har man det här på den här friterade eller smörstekta schnitzeln. Det blir väldigt, väldigt gott.
Jag har ätit schnitzeln på din restaurang. Den är ganska stor, i alla fall när jag åt den sist. Ja. Det var ett tag sedan.
Ja, den ska vara stor.
Och jättegod. Ja. Jag tror vi börjar avrunda där för den här delen då. Jag ska träffa Tarik Taylor sen. Har du träffat honom?
Ja, absolut.
Vad ska man fråga? Han verkar så himla positiv och glad. Ja. Det är du också.
Han är faktiskt mycket mer positiv och glad än vad jag är. Alltid glad.
Vad ska man ställa för fråga? Han verkar genuin liksom. Det var därför han var julvärd och det massa. Vad ska man prata med honom om, tror du?
En bra fråga. Han är också en intressant människa, för han har så många olika delar i sitt liv som han har gjort och som han gör. Och nu förstår jag att han är väldigt mycket håller på med föredrag och hela den biten. Ja, jag vet inte, vad skulle man vilja fråga honom om? Jag kan suga på den.
Ja, det kan återkomma. Ja. Jag säger jättetack här då för del 1, och sen så får man höra mer av din vackra röst här i del 2 tillsammans med din kollega Sebastian.
Då hörs vi i del 2 då. Ja.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket. Där satt den.